Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej, Martin Jonsson här. Förra helgen var vi med på poddfest på Fotografiska. Och det var fantastiskt trevligt att få träffa en del av er lyssnare och berätta om vårt arbete på scen. Men som vi vet så är ju inte alla bosatta i Stockholm eller har för den delen möjlighet att gå på sånt här evenemang. Därför tänkte vi nu låta er alla andra lyssna. Nu har spårsäsongen om Vad har hänt Julia redan släppts som vi pratar om en del. Men ni kommer ändå få en exklusiv förhandslyssning på säsongen som kommer efter denna. Trevlig helg!
Vi ska gå från den spirituella världen som vi var i förra timmen på den här scenen till ond, bråd, död nu. För nu ska vi få en inblick i den prisbelönta podden Spår. Kanske mest känd för Kaj Linna-fallet, om ni minns. Tack vare nya bevis i den här podden så frikändes Kaj Linna som var dömd för ett mord. Nu är det dags för den 10:e säsongen av Spår och i den här timmen, som närmsta timmen som vi nu ska få möta gänget bakom Spår, så ska vi bland annat få en förhandslyssning, en exklusiv förhandslyssning på det som komma skall i den kommande säsongen. Så varsågoda från Acast, här är gänget bakom Spår.
Så fint att vara här. Det är jag som är Martin. Det här är Anton. Eva-Lisa.
Tjena. Kul att se er. Jag häller upp vatten direkt.
Ja, gör det.
Vi kommer bli det här är en av hemligheterna bakom Spår. Vi dricker vatten. Då låter det bättre.
Du hade en quiz du ville börja med.
Ja, vi kan väl kolla hur vi ska se. Vi vill liksom lära känna er nu när ni är här. Hur många har lyssnat på Spår? Skrik Spår nu. Ja, det låter bra. Hur många har lyssnat på mer än 5 säsonger? Skrik Spår nu.
Spår!
Det är ju rätt bra alltså. Utslagsfrågan då. Hur många kan förkortningen på förundersökningsprotokoll? Skrik den förkortningen nu. Bra! FUP, det var ganska många.
Jag att de skulle kunna
det. Ja, de är duktiga. Ja. Kul! Välkomna!
Vi har ju hållit på i snart 10 säsonger. Det är oceaner av tid i våran värld. Vi gör historier som tar väldigt lång tid att göra, som är komplexa. Och där vi granskar rättsfall som vi anser är värda att ta till publiken. Det här Spår föddes egentligen av att jag och Anton började jobba tillsammans i sportdokumentärer. Jag kan ingenting om sport, Anton kan jättemycket om sport. Och där i den kombon möttes vi. Det är en bra kombo när man ska göra saker. Jag hade gjort jättemycket P1. Du hade gjort oändligt antal P3-dokumentärer. Och så började vi prata så här. Tänk om man skulle kunna skapa en kombination av så här P1s personliga berättandet med drivet P3. Så höll vi på att bubbla så där, fram och tillbaka. Och sen ungefär samtidigt som vi höll på att prata om det här, då släpptes Serial. Och då så insåg vi att men det är det här vi ska göra. Vi ska ju inte berätta ett fall i ett avsnitt. Vi ska inte granska någonting i ett avsnitt. Utan vi ska låta det ta tid. Vi ska möta offren. Vi ska möta de dömda. Och vi ska granska vad det är som har hänt. Ungefär så började det.
Mm. Den sista P3-dokumentären jag gjorde handlade om fallet Kvick. Thomas Kvick, som ni minns. Han som hade mördat så många som sen inte hade mördat någon. Och när man går in i det fallet så känns det svindlande. Och inte mindre än 8 tingsrätter hade ju blivit lurade där. Och då tänkte jag väldigt mycket på det, att det här kan det hända en gång. Nej, det har tydligen hänt 8 gånger fast med en person. Det känns som att okej, vårt rättsväsen, om det här kan slinka igenom, då borde det finnas fler fall. Och som sagt, då började vi lyssna också på Serial med Sarah Koenigs fantastiska jobb. Och så tänkte vi, det här borde vi kunna göra. Vi borde kunna ta våra gemensamma lärdomar från våra olika kanaler och bakgrunder och sen bygga något spännande. För också, jag började känna när jag gjort Peter-dokumentär ett tag att precis när man är klar med en Peter-dokumentär, då har jag ju satt mig in i fallet tillräckligt mycket för att nu vill jag börja om. Nu vill jag själv börja gräva i det här. Men det hade man liksom inte, det låg inte i uppdraget. Så vi hörde av oss till åtminstone 5 av Stockholms, Sveriges bättre advokater. Och både Thomas Olsson som fick ordning på kvickärendet till slut och Johan Eriksson som brukar åtminstone var tredje år bli vald till Sveriges bästa advokat. Då båda de två sa, ni måste kolla Linna. Kolla fallet Linna, det är fel. Och då blir man ju rätt nyfiken. Och det fanns fler saker när jag kollade det och så sa jag till Martin, det här är enkelt. Det är ett, han, Kaj Linna är dömd och han är nergolad av 2 personer. Det är inte så svårt. I radio gillar vi inte när det är för många personer för er lyssnare att hålla reda på. Vi kan liksom inte, tidningar och tv som har bild kan ju göra en fin karta där ni kan se hur relationer ser ut. I radio är det enklare med få människor.
Vi höll på i 4 år tror jag. I alla fall.
Ett enkelt fall, det här kommer gå bra. Ja, men det hände grejer där. Och en sak som vi verkligen kände också var att poddar 2015 var väldigt synonymt med 2 sköna snubbar i en studio som sitter och gaggar väldigt länge. Det började komma 2 sköna brudar också, men det var fortfarande otroligt fattigt och liksom förknippa hela poddformatet med att låta så. Så vi ville ut, vi ville ta med er med mikrofoner ut. Martin plockade med sin feta stereomikrofon och så stack vi upp till Karlamark där det här Karlamarksmordet då hade skett 2004. Där Kaj Linna då, när vi började med det här våren 2015, var inne på sitt 11:e år i fängelse, dömd för detta brott. Och vi tänkte att det är ganska intressant för vi kan göra saker här med. Vi vill inte bara ut för att komma ut i miljö för miljöns skull. Vi vill också visa vad man kan göra här. Vi kan undersöka själva. Det fanns ett fönster här i tid där Kaj Linna lägger på sin hemtelefon klockan 18:12 upp i Visträsk. Sen ska han då enligt åtalet åkt Visträsk bil ner till Karlahattens parkering, ungefär en timmes bilfärd. Där ska han ha ställt bilen och sen gått på en snöig skoterled fram till en såg där han ska ha tagit en träregel som han sen kryper in i uthuset hos bröderna Roger och Sune Lindberg. Och där väntar han tills den äldre brodern kommer ut för att ta hand om djuren på kvällen och så slår han ihjäl honom där. Och detta måste ha skett ungefär 1940, förlåt, 1:28 han på sig. För det finns ett vittne som har sett någon krypa in i ladan. Ett par blå byxor har någon sett krypa in genom en lada. Och det här tänkte jag, det kan vi testa.
Vi var också väldigt inspirerade av Jan Guillou när han kör en jävligt snygg bil i en väldigt snygg jacka nere i Malmö.
Han gjorde ju det här redan 1984 i tv-programmet Rekordmagasinet. Han hade en Plymouth Fury. Han åker i en skinnjacka med sån här pälskrage och han är en ung Jan Guillou. Då var han snygg. Googla gärna. Vi tänkte liksom att det där kan vi göra radio av. Det är skitdålig radio när 2 snubbar sitter och kör bil, särskilt när det är en ny Volvo som knappt låter liksom. Men när vi ställer bilen och går på den här skoterleden, då händer det grejer.
Vad sker? Okej. Det här kommer.
Så länge vi går på själva skoterspåren går det oftast bra, men ibland är det förrädiskt även där. Snön är ibland så djup att man sjunker ner till knäna när man råkar trampa igenom. Nära sågen blir det ännu svårare. För här finns inga skoterspår längre. Nu är snön opackad. Och när man sjunker ner nu...
Nej, vad fan, det är för lugnt. Jävlar.
Är det med hela benen.
Jag vet inte om det är någon som har badat i djupsnö. Jag har gjort det många gånger. Det är mycket jobbigt. Det är tungt.
Hastigheten nu är inte snabb då.
Till slut, när vi når fram till ladan där mordet skedde, då visar klockan.
Då kom vi hit på 1:45.
1:45?
Från när han bodde.
Och han ska klara det på 1:28 då.
Och då har vi gått snabbt. efter bästa förmåga.
Vi misslyckas alltså med att hinna fram i tid. Men vad bevisar det egentligen? Knappast att Kailina är oskyldig. Hade väglaget varit bättre, då kanske vi hade hunnit. Hade skaren burit lite bättre, kanske vi hade hunnit. Hade snön varit lite mindre djup.
Då finns det en fråga till man bör ställa sig innan man lämnar det kapitlet. Det är varför? Varför ha så jäkla bråttom? Vad är det som är så viktigt med det?
För är det någonting som man bevisar med den här bilresan, så är det att man måste köra väldigt fort för att hinna fram.
Jag är dyngsvett, kan jag säga. Helt jävla svett.
Vi drog på oss värsta förkylningen båda två, eftersom vi var ute vid ingenstans och dyngsvett och sen var det kallt. Men det var det värt, för vi lärde oss en massa saker.
Alltså, en sak som vi också hade som en insikt var ju att många människor har ju väldigt mycket tankar kring vad som har hänt i olika mordfall och sådär. Men genom att själv testa saker och framförallt att åka till platserna, så får man ju väldigt mycket insikter om vad som har hänt och vad som kanske inte har hänt. Och just i det här fallet så var det ju både för mig och Anton som poletten föll ner, som var det som också Kai säger, att så här, men varför ska man ha så himla bråttom? Vi höll ju på med det här fallet i många år som sagt, och det blev väldigt många avsnitt. Och Kai fick till slut resning, och där var en intervju som vi gjorde som bidrog till det. Men sen dess har det alltså gått 9 säsonger till, och nu har ju vår redaktion växt. Vi jobbar bland annat med Maria Hansson Botin som är på semester, och så Eva-Lisa Wallin som har jobbat i 15 år mer som journalist och på Peter Krim.
Nästan 20.
Ja. Och är nog Sveriges absolut skickligaste krimreporter. Vi är så glada att du jobbar med oss.
Tack. Jag blir alltid lite generad när det kommer sånt där. Men ja. Och nu blev jag ännu mer generad. Men, nej, men jag har jobbat som, med lite diverse inom krim kan man säga, under rätt många år. Det är typ halva mitt journalistliv kan man säga. Både skrivet, tv och framförallt radio senaste tiden. Och känns väldigt kul att få vara del av Spår också. När jag fick frågan om att ingå i den här redaktionen så var jag rätt nyfiken på så här, okej, alltså som Anton sa, så är det så här, men kan en man bli dömd för 8 mord och sen bli helt friad? Det är klart att det finns en massa skit inom rättsväsendet som måste lyftas upp och granskas. Samtidigt så kanske inte det är så många mord där man kan se att det finns liksom en möjlighet att få resning, så att säga. Nu är ju, så min fråga var väl lite så här, men kommer Spår fortsätta vara den här resningspodden? Så, och det kommer den väl vara. Men också vidga lite och bli någonting annat.
Jag sa till en kompis en gång att vi är det närmsta Sverige har ett resningsinstitut.
Och det är jättefint att Spår
är
det.
Det är lite överdrivet, men det är inte jättemånga journalister som är superintresserade i just den här frågan med rättssäkerheten, utan snarare hur ska vi få stopp på gängen, och det är också en viktig fråga.
Ja, men precis. Nej, men, och det finns ju någonting väldigt viktigt i att granska rättsväsendet, särskilt integritetsfrågorna. Det känns som att det börjar nibblas rätt mycket i kanterna på hur vårt samhälle ska se ut och vilken typ av avlyssning som får ske, helt enkelt. Men om vi då pratar gängkriminaliteten. Jag hade en idé när vi liksom kom in i Spår, eller när jag började jobba med Spår, som handlade om att kanske inte se till så att någon får resning, så att säga, men gå tillbaka till en historia från min gamla hemstad. Det är egentligen ett 5 år gammal liksom stor narkotikaoperation uppe i Sundsvall och kanske framförallt i Härnösand i Västernorrland, där polisen beskrev som en slags, vad ska man säga, succéhistoria, att man hade fått till x antal fängelsår som polisen brukar gilla att räkna, och ansåg att man hade liksom förändrat läget gällande narkotikabrottsligheten. Jag hade fått tips om den här historien från polishåll faktiskt, att en av liksom huvudpersonerna hade åkt dit på nya saker och att det blev som ett slags bekräftelse på det man kanske inte riktigt hade lyckats med, om man ska säga, i Sundsvall då för 5 år sedan. Jag bestämde mig, för vi pratade, diskuterade den här idén, och jag gick tillbaka till liksom, och vad ska man säga, skrapade lite på ytan vad som egentligen hade hänt under den här operationen. Och det är ju inte bara, det landade till slut i en säsong som heter Jakten på Grizzly, som inte bara är liksom en berättelse om en succéhistoria där polisen har gjort en stor narkotikaoperation som de är jättenöjda med, utan också visar en förändring i hur narkotika liksom branschen går från att vara flera mindre aktörer uppe i Västernorrland till att bli ja, kanske egentligen den liksom marknad som det nu krigas om med starka krafter, nätverk som har både koppling till Sveriges storstäder men också utomlands. Att komma tillbaka till en sån här härva innebär ju också att det finns personer som kanske var inne i narkotikaförsäljning eller själva var missbrukare eller båda delarna, att de kanske har tagit sig ur det och kan prata om saker på ett lite annat sätt. En av dem som kunde tänka sig att prata är en tjej som vi kallar Emma. Hon var i det här liksom nätverket och gjorde sin andra vända i missbruk, där hon både tog amfetamin och sålde till andra, och berättar en del om hur det livet såg ut.
Och jag menar, jag har ju kunskapen med mig från förra svängen att det är förbannat dyrt, men det är jävligt lätt att göra pengar på. Så att, och jag menar, jag känner folk som hjälper mig att hämta lite mängder på kredit. Kan jag få iväg lite grann, betala och ha lite grann till godo. Så. Och jag är ganska duktig på det där också. Kvick, och du vet, organiserar det där. Så att det gick ganska snabbt att få upp en kundkrets igen, fast här i stan då.
Hur mycket liksom hade du åt gången då, så att säga?
Ja, det var ju olika. Alltså där från början, då kanske man hämtade en femma, sålde 3 gram eller 2 själv. Men senare så vart det ju lite mer.
Polisen blir ändå förvånade över omfattningen av Härnösandsnätverkets kopplingar.
Vi blev lite förvånade över vilka mängder det verkar röra sig om.
Polisen är med Lundberg igen.
Från människor som i princip aldrig ens funnits på våran radar innan.
Till exempel hittar man i en lägenhet i Timrå hos ett äldre par både cannabis och amfetamin. Mannen har sålt och kvinnan, hon har förvarat narkotikan. Det förstår polisen genom telefonavlyssning.
När man stoppar en kille som förvisso är känd inom narkotikakretsar och sådär, men när man har ICA-kassar fulla med liksom tablettkartor från forna Jugoslavien, liksom vi pratar tiotusentals piller, eller när man hittar emballage som visar att det i en villa har kanske förvarats 50-60 kilo cannabis och tiotals kilo amfetamin hos en i princip ostraffad individ, då börjar man ju förstå att här är det ju inte, det är ingen småhandel som sker, utan här är ju mer eller mindre, här är ju en industriell, här har man ju en tanke mer kring hur man ska hantera det här, och man har kontakterna och allting verkar falla på plats. Här finns det en organisation, det här är liksom ingen enskild individ som kör ett eget race, utan här finns det ju fler krafter som verkar.
I den här säsongen där vi får vara till stora delar i Härnösand, då märker man ju liksom hur hela den här staden också helt förändras. Och hur de faktiskt sen får dit poliserna med hjälp av Encrochat och Anom och Sky ECC. Kanske inte riktigt på grund av polisen i Sverige, utan poliser runt om i världen. Maria som inte är här håller också på att göra en egen granskning. Och det är ju en av fördelarna med att jobba i en grävande redaktion, att vi kan jobba parallellt. Och en av de sakerna som vi alltid gör, vi får in sjukt mycket tips på olika saker vi ska granska, det är ju att man läser domen och så ser man hur logiken kring juridiken är byggd. Och man vet alltid att det är någonting som inte riktigt stämmer när det är väldigt lätt att plocka ut delar av logiken för att se hur rättsfallet svajar till. Och ett sånt fall ska ni nu få en förhandslyssning på. Det här kommer sändas senare i höst. Ett mord där som enligt domen och åklagare ska utspela sig på en snöig balkong. Det är bara det att det inte finns något spår efter något mord på balkongen.
Och hon säger: din bror Shiar har gått bort och det är en mordutredning på gång. Och därefter minns jag inte så mycket. Det kändes som att min själ gick sönder.
Polisens utredning kring ett misstänkt mord i Åtvidaberg fortsätter idag.
Den 10 februari 2021 larmas polis till en lägenhet i Åtvidaberg.
Jag försöker hitta puls men hittar ingen puls och ropar upp där på radion att jag har en man som är livlös.
I lägenheten hittas en 31-årig man död i en säng. Han har fått flera knivhugg. Det är stökigt i den lilla enrummaren. Här finns tecken på tumult, på bråk.
Jag försöker hålla i honom. Det blir brottningsman. Han försöker slå mig. Jag försöker slå honom.
Fyra personer blir misstänkta för mord.
Jag skriker till honom. Det räcker liksom. Tänk på din pappa. Det räcker, det räcker, det räcker.
Och det finns ett vittne. Offrets pappa som säger att han sett allt. Pappan säger att han såg hur två av de misstänkta som är bröder knivhögg hans son till döds på balkongen.
Jag förstår att han har förlorat en son och det är kanske, alltså det är jobbigt, jag förstår det. Men det har inte gått till på det sättet som han påstår.
Det är bara det att på den snötäckta balkongen finns det inget blod. Inga tecken på bråk.
Nej, men den här berättelsen om att han skulle ha dödats på balkongen, den är omöjlig. Så kan det ju absolut inte vara. Och det, för mig är det ju så konstigt att man inte har reagerat på det. Jag tänkte, varför säger han så då?
Spår, säsong 11. De avgörande minuterna i Åtvidaberg.
Och då räknar ni snabbt ut att innan den kommer säsong 10, och det är den som jag sysslar med just nu och har hållit på med i 1,5 år. Ungefär. Och det är ungefär så lång tid som det fallet hände också. En sak, och vi ska bara säga det nu, vi kommer inte hinna med frågor från er. Däremot så kommer vi vara kvar här otroligt länge idag. Ända tills de stänger säkert. Så kom fram till oss efteråt ifall ni vill snacka. Vi vill jättegärna prata med er. Så kan vi prata hur mycket som helst, eller hur?
Det finns något lite mingelområde med några ballonger.
Ni hittar oss på de här ifall ni glömmer hur vi ser ut. Vi ska ju också ha vänner på scenen här snart. Så. Mm. Men när det gäller säsong 10, och som ni kanske har hört, ni som har följt spår, så vår tanke med vår journalistik kring brott, det finns ju en hel del mordpoddar där ute. För oss är det alltid viktigt att träffa människorna det handlar om. Det vi berättar om är det värsta människor har varit med om i sina liv. För en del människor har det slutat med att deras liv faktiskt tar slut i de här händelserna. Då känns det extremt viktigt att vi försöker ta kontakt med egentligen alla som är inblandade i de här händelserna för att vi ska kunna berätta om det på korrekt sätt. Också för att om ni själva tänker att ni har varit med om någonting som blir en nyhet, så vill ni nog vara med där och kanske berätta om hur det var. Ni som var närmast själva händelsernas centrum. Och det här gör i sin tur att vi kan få väldigt starka berättelser som vi märker också går hem hos er som lyssnar. Men det gör framförallt att vi kanske inte går snett etiskt. Jag ska inte säga att vi alltid gör rätt, men det är svårare att göra fel när man faktiskt sitter ner med de här människorna och tittar dem i ögonen och får höra dem berätta om det här. Och när det gäller säsong 10 som heter Vad har hänt Julia? Så var det ett tips jag fick från polisen i Malmö som jag följde upp med att höra om ett till de anhöriga. Det är alltså två döda i en lägenhet. Augusti 2021 i Malmö. Från början säger först polisen inte mycket mer än så, men de säger att är det ingen mer, det är ingen utomstående inblandad. Och då brukar folk, vi journalister, fatta att okej, det rör sig om att en person har skjutit en annan och sen sig själv. Och så är det lite intressant såklart att veta vem, men i det här fallet så är det, då är det oftast avslutat också, för vi åtalar inte döda människor i Sverige. Så ett sånt fall brukar oftast tar slut ganska fort och de anhöriga kanske får veta vad polisen har tagit reda på, vad som har hänt, men inte mycket mer än så. Det skrivs inte så mycket om sånt här. Men i det här fallet finns det en tredje person som gör att när jag väl tog kontakt med de anhöriga, då hade det liksom gått 9 månader, då hade de... Ja, vi kan lyssna på Julias bror Jonas här. Jonas Gratzer.
Det har ju snart nästan gått ett år nu utan att vi fått information om vad som har skett. Och det är enormt påfrestande. Jag menar, hur illa än sanningen är så vill man ju veta så man kan gå vidare. Då kan du inkorporera det i och kanske gå till, jag menar, prata med någon eller vad man nu behöver. Men innan, när du inte vet vad som har hänt kan du inte bearbeta det heller. Man vet bara att det är något fruktansvärt som har hänt. Men inte vad. Det är förtiget i det dolda, i det tysta.
Så här är läget våren 2022 när Spår träffar Jonas, Anders och Dorothé. Det har gått 9 månader och familjens frustration över att sakna svar är uppenbar. Det är därför de vill att Spår ska ta upp deras fall.
Egentligen har vi sagt att vi ska inte ge en intervju eller någonting till någon. Men du kändes trovärdig. Och du kommer också vara den enda, har vi redan bestämt. Ingen annan. Inte Aftonbladet, inget sånt. För från början var vi helt strikt emot. Och du kanske kan hjälpa oss i den här situationen. Så.
Och vad vill ni ha hjälp med? Ta reda på vad som hände, Julia.
Ja, exakt.
Ja, jag kan inte lova någonting, men jag är...
Nej.
Jag vill också veta.
Exakt. Ja.
Och varför polisen fortfarande är så förtegen efter så lång tid.
Ja.
Ja, det är här det rullar igång. Man kan säga att det är upptakten på Spårs undersökning här. Och när vi väl får poliser att berätta om det här fallet så kommer ett väldigt udda rättsfall. Ja, ni kommer få lyssna på det och ni kommer få följa med på den här resan. Dels sedd genom de anhöriga, mamma, pappa, bror här. Men också genom poliser som blir mycket illa berörda av det som har hänt. Och det kommer också hållas en rättegång nu 27 mars i Malmö tingsrätt som vi ska också följa. Där det är ett ovanligt brott, för det är ett ovanligt åtal. Det handlar om underlåtenhet, alltså en person som har vetat om vad som har hänt Julia. När det hände Julia. Kunde ha stoppat det som hände Julia, men valde att istället gå och dricka öl. Och det kallas då för underlåtenhet att avslöja ett brott. Och det kan vara brottsligt. Det är inte så ofta man testas mot det i Sverige.
Det som gör den här säsongen speciellt då är att vi följer familjen, vi följer polisens arbete och fram till rättegången. Så det är ett pågående fall. Det är första gången vi gör arbete på det sättet. Vanligtvis är det ju avslutade historier som vi granskar. Och jag ska också bara säga att anledningen till att familjen inte fått reda på någonting har ju också berott på det som kallas förundersökningssekretess. Så länge det är en pågående förundersökning så får de inte veta på någonting. Oavsett om deras barn har dött eller inte, eller mördats på ett väldigt brutalt sätt, så får polisen inte säga. Det här har ju ett enormt trauma för familjen.
Ja, och det här handlar ju inte om att polisen är elak, utan det handlar ju om att polisen har en brottsutredning som pågår där man inte vill att bevis ska läcka ut, för man har en misstänkt som vi kallar X och som är den som åtalas för det här brottet. Och om den personen kan säga att ja, men jag visste ju de här detaljerna om brottet, för det hade ni läckt till familjen som sen ringde och berättade det för mig, ja, då har man ju förstört alltihopa. Men då hamnar polisen i det läget att man måste väga. De vill ju jättegärna berätta varenda detalj för den här familjen, för de vet att sorgarbetet måste få börja för de anhöriga. Det ligger i ena vågskålen, och samtidigt vill de ju lösa brottet, för att ja, men det är vad polisen ska göra. Plus att det är också någonting som är ganska viktigt för de anhöriga. Så den här balansen har varit väldigt intressant att följa i det här. Och jag tror att jag har spelat in några av de starkaste intervjuerna jag gjort någonsin. Så att det ska också bli väldigt, jag ska inte säga kul, det låter så knäppt, men ja, vad fan, vi är poddare, vi tycker det är kul att släppa poddar såklart. Men det ska bli väldigt tillfredsställande då att få släppa den här serien. Så avsnitt 1 och 2 kommer på tisdag.
Mm. Spår görs på produktionsbolaget som heter Third Day Studio. Och där så görs inte bara Spår utan flera andra program. Och ett av de programmen som också är en pågående serie just nu är podcasten Uppgång och fall. Som har gjort en serie som heter TikTok-ståken. Så nu tänkte jag tacka Eva-Lisa och Anton och bjuda upp David Mer, Ninni Westin och Arvid Hallberg på scen.
Hej!
Hallå.
Hej, hej.
Känns som jag hördes.
Ja, verkligen.
David är redaktionschef på bolaget. Ninni och Arvid är producenter för TikTok-ståken som vi ska prata om idag. Men först ska du börja berätta om Uppgång och fall.
Ja, jag tänkte att det kanske inte är så många som känner till vår podd som heter Uppgång och fall. Är det någon som känner till den?
Ja,
ja, några. Kul, bra. Tack. Ja, men vi är ju ett litet bolag som gör massa olika dokumentärserier. Vi har Spår som ni hört jättemycket om. Vi har Skuggland som är en dokumentärserie som gör liksom långa serier, 8 delar kanske. Vi har en krimpodd som heter En mörk historia. Vi ligger bakom en podd som heter Flocken. Och sen ligger vi också bakom då Uppgång och fall, som är en dokumentärfeed med spännande historier. Allt från näringslivet till, vi gjorde om, vårt första serie handlade om bitcoin-bedrägeriet OneCoin, som en svensk var inblandad i ett globalt nätverk som havererade. Vi gjorde om Bo.com som var en tidig internetbubbla. Vi har gjort om Falcon Funds-härvan, en lång serie. Östersunds IFs fotbollsklubbs, deras uppgång och fall. Jag tänkte att jag ska spela några snuttar av lite serier vi har gjort. Vi släppte en serie i januari som handlar om en mystisk affärsman som dök upp i Kalmar 2006. Han sa sig vilja investera över 1 miljard i stan och göra Kalmar till en av Europas viktigaste handelsstäder. Men frågan är varför han valde Kalmar. Och frågan var framförallt varför han mystiskt försvann sen och gick under jorden. Vi kan lyssna lite på en trailer för den.
En gång för länge sedan fanns det en nedlagd gammal chokladfabrik i Kalmar.
Här någonstans borde det vara.
Vi brukade skejta där, jag och mina vänner, i den nedlagda chokladfabriken alltså.
Det var inte igår man var här alltså.
Men så en dag 2006 var vi inte längre välkomna.
Okej.
Plötsligt hade platsen blivit en privat egendom. Det sades att chokladfabriken köpts upp av en rik affärsman från fjärran land. Eller de sa väl inte just fjärran land, men någonstans långt ifrån. Och ryktet sa att han skulle bygga något här. Något som var så stort och grandiost och fantastiskt att det skulle förändra Kalmar för all framtid.
Ja, men kolla här alltså.
Och allting skulle börja här.
Här hände ju något.
I den gamla chokladfabriken.
Men alltså, vad är det här?
Third Ear Studio presenterar Uppgång och fall om miljardären som försvann.
Ja, det var ju många som sökte honom.
Han är försvunnen.
Han är den grupp som omsätter 5 miljarder svenska kronor vill göra Kalmar till mittens rike i Europa.
Vet du var Jingxinglo befinner sig idag?
Här var det verkligen teater. Det var verkligen teater.
Ja. Vi vann förra året ett prestigefullt pris som heter Prix Europa för Europas bästa dokumentärserie. Den handlar om... Vi kallar den för Ekerö-svindlaren och handlar om vår reporter Lovelisa Rides som skulle bli pappa. Pri Europa, hörde du? tack. Tack. Den handlar om Love då, som ska bli pappa och som alla fäder får göra när de ska bli pappa första gången är de får hitta en barnvagn. Han gavs ut på Facebook Marketplace för att hitta en barnvagn och trillade ner i ett kaninhål av svindlerier och bedrägerier av det ena större än det andra. Vi kan lyssna på en kort trailer från den också.
Om jag tittar tillbaka på det som jag har gjort som journalist den senaste tiden så är en röd tråd just bedragare. De fascinerar mig. Och när jag träffar folk som har blivit bedragna så växer någonting inom mig. En ilska som jag själv kan bli förvånad över. Och därför är det kanske inte så konstigt att jag ska berätta den här historien för er nu. För den handlar om en bedragare. Och sökandet efter svar har tagit mig hela vägen till Tornedalen. Till Haparanda och gränsen till Finland.
Jag förstår, för jag är nämligen här i Haparanda och gör ett reportage. Vet du vem det är?
Jag pratar med allt ifrån norska miljardärer till spanska poliser. Finansgubbar och affärsmän. Jag druckit espresso med investerare på flashiga kontor i Stockholms innerstad. Men jag också druckit näskaffe på en bensinmack i Kalix.
Hej, jag började faktiskt fylla på en kaffe redan innan jag betalade. Det var ju...
Allt för att förstå den här bedragaren. Men det finns en sak med den här berättelsen som skiljer sig från alla tidigare historier om bedragare som jag berättat. För grejen med den här historien, det är att allt började när den här personen, vår huvudperson, en dag i december förra året, bestämde sig för att blåsa mig. Så det är nog där vi ska börja den här berättelsen. Dagen då jag råkade ut för Ekerö-svindlaren.
Ekerö-svindlaren heter den. Men idag tänkte vi prata om vår senaste serie som ligger ute nu. Den är i tre delar och heter TikTok-stalkern. Det finns två delar ute nu. Man kan lyssna på, för prenumeranter kan man lyssna på hela serien. Den handlar om en tjej som heter Tilla Törnqvist som är en känd svensk influencer. Och i december förra året så la hon ut en video på sitt TikTok för sina drygt 300 000 följare. Där hon berättade att hon i flera år har pressats av en man i USA på nätet. Han hotar med att sprida nakenbilder som han har på henne. Och hon är öppen och ärlig med det här i sin video. Den blir viral och plötsligt så börjar tjejer från hela Sverige hör av sig till henne och berättar att de har också råkat ut för den här mannen. Och det visar sig att den här historien om Mike, då, som vi kallar honom, är mycket större än bara Tilda Törnqvist. Vi kan lyssna lite på en trailer och sen ska vi prata med de som har gjort den här.
You send me nudes.
Det här är en berättelse om unga tjejer som trakasseras och utpressas på nätet.
Han hotar med att komma till Sverige till min adress och våldta mig.
Det är stressen han har fått mig att känna. Den är så... Alltså, den är så brutal.
Hoten kommer från en och samma man.
Han har gjort exakt samma saker mot mig.
I den här serien kommer flera av de tjejer som råkat ut för mannen berätta sina historier.
And the ex-girlfriend was yelling at him to stop.
Jag vill bara... Alltså, jag vill bara låsa in honom.
Lyssna på TikTok-staken i uppgång och fall.
Bakom den här serien ligger Ninni Westin och Arvid Hallberg. Ja. Jag tänkte börja med så här, som ni har hört också, vi gör ju ofta dokumentärer där vi återberättar historiska eller samtida händelser. Historier som har en början och ett slut. Men den här historien var lite annorlunda. På vilket sätt var det annorlunda att jobba med den här historien, Arvid?
Jo, men just som du säger, alltså ofta när man ger sig in i dokumentära projekt så behöver man gärna veta lite vart kommer det här ta vägen. Så, och har man till exempel en FUP, ett förundersökningsprotokoll, så finns det kanske en polisutredning man kan följa och ta ställning till den och då utifrån det som har hänt bygga upp en historia som faktiskt blir intressant att lyssna på. Men här är det ju inte riktigt så, utan det här är ju någonting som sker här och nu. Alltså bara innan vi gick upp på scenen här så fick du ett mejl från en tjej som har blivit utsatt för den här mannen som har hört vår serie och som tar kontakt med oss. Men så att det är väl det som skiljer sig. Vi vet inte var det här kommer att sluta.
Mm. Ninni, du kom med den här idén till oss. Hur kom den till dig?
Som vanligt så scrollade jag TikTok på kvällarna. Och då dök då Tilda upp. Ja. Som jag även visste vem du var sen tidigare. Ja. Och jag ser att den har fått jättemycket views. Det blir viral, jättemånga kommenterar. Så kommer Arvid till kontoret dagen efter och säger, jag behöver en idé. Och jag bara, men jag har en idé. Kolla den här videon. Så det var så det började.
Mm. Och då hör ni av er till Tilda. Ja, och vad berättar hon då?
Nej, men hon berättar då att hon har varit utsatt för den här mannen i 2 års tid. att de har haft en kärleksfull relation. Han är militär, han är amerikan, han är lite äldre än henne. Och sen att hon då har börjat lita på honom. De har haft en väldigt fin relation. Han skriver god morgon varje morgon, han skriver god natt. Men sen att han börjar förändras. Mm. Och då utpressat henne då till slut på hennes nakenbilder som hon då har skickat. Mm. Eller hotar med att sprida dem online. Och sen så kommer vi även fram till ganska fort efter att vi tagit ett möte med henne att när hon då la upp den här videon på TikTok så skriver andra tjejer som då följer henne att de har varit med om samma man, eller de tror att de har varit med om samma man. Så vi får då en lista på ungefär 20 tjejer. I dåläget var det 20 tjejer som jag då började kontakta.
Mm. Hur gamla är de?
De är allt mellan liksom 13 är den yngsta jag har pratat med till 25 typ. Mm. Så jag börjar ju liksom ta mig igenom den här listan med namnen och kontakta dem. Och de berättar ju alla berättar ju i princip samma historia, hur den här killen då betett sig mot dem.
Och det var också, det var ju superintressant att höra deras berättelser, för att de var ju samstämmiga, de hade gått till på ungefär samma sätt när man har tagit kontakt. Och sen det som sker i många fall är att de här tjejerna blir livrädda när han börjar hota med att läcka bilder, han hotar med att skada sig själv om de inte skickar mer. Han har massa förklaringar på varför de ska skicka nakenbilder på sig själva till honom, för att han ska må bättre på olika sätt och sånt där. Och det som då sker sen när han börjar pressa dem är att många bara försöker blocka honom, radera allting. Så att i många fall finns ju deras berättelser. Men så finns det också vissa som har sparat skärmdumpar, och de har vi fått tillgång till att se. Så vi kan liksom se också styrka deras berättelser med skärmdumpar, hur han hotar dem på olika vis. Och vi kan koppla liksom hans avsändarna, hans användare till honom på olika sätt. Så där, för han har använt sitt riktiga telefonnummer.
Ja.
Av någon anledning.
Du berättade att de var så unga som 12 år. Hur gör man när man kontaktar 12-åriga brottsoffer? Hur har ni tänkt kring att berätta deras historier?
Alltså man får ju gå försiktigt fram. Liksom. För att det är ju väldigt, många av de här tjejerna är ju väldigt rädda för den här mannen. Och de känner ju extrem skam över att de har skickat nakenbilder. Liksom. De har ju, alltså, många av dem har ju inte ens berättat för sina föräldrar eller sina vänner. Så man får gå försiktigt fram. Och vi har ju smsat och ringt dem och förklarat. Liksom.
Precis, de har ju också, ja, vissa av dem vi har intervjuat har ju då berättat för sina föräldrar. Och så. Men visst, det är en avvägning man måste göra. Vi har anonymiserat dem också. Så, även fast de kanske själva hade velat vara med sina namn.
Ja.
Du berättade i början här att om man har en FUP så kan man förhålla en förundersökningsprotokoll, så kan man förhålla sig till saker tydligare. Den här mannen är varken dömd eller åtalad. Hur har ni resonerat kring etiken och berätta vad han är anklagad för? Så?
Ja, men dels anonymiserar vi honom också och berättar ju inte så mycket så att man skulle kunna identifiera honom. Nu är han på andra sidan Atlanten, så det gör ju en distans. Liksom så. Men vi känner ju att vi har ett case i och med att vi har kunnat se skärmdumpar till exempel och koppla det till hans nummer som han har uppgett i andra officiella sammanhang och så. Plus att vi har ju faktiskt också pratat med honom och han har ju svarat när vi har ringt. Ja, så vi känner oss säkra på att det materialet vi har, men vi anonymiserar förstås. Ja. Mm.
Två avsnitt är ute. Vad händer framöver i nästa avsnitt och kommer det bli mer?
Ja, det kommer bli fler delar. Vi har bland annat liksom, vi vill ju ta reda på hur de här tjejerna kan få stöd ifrån rättsväsendet liksom, och från polisen. Och eftersom att han bor i USA och de här tjejerna bor i Sverige så har det ju försvårat det ju processen. Så nu har vi har kontakt med en åklagare som vi kommer intervjua nästa vecka. Och hon har lyssnat på de tre första avsnitten. Och utifrån de tre första avsnitten då, så har ju hon hon tror att det går att driva en utredning liksom. Eller vad säger man? Ja. Så det känns ju väldigt spännande.
Och sen kommer man ju också få höra Mike som vi kallar honom.
Ja, höra honom lite mer. Ja, och vi kommer träffa fler tjejer som hör av sig allt eftersom. Så.
Precis, precis som du sa så var det ju senast nu innan intervjun som en tjej hörde av sig. Mm. Så det är många, många fler tror vi än vad vi vet än nu.
Spännande. TikTok-stalkenheten ligger i uppgång och fallfiden. Ni får jättegärna lyssna. Ja. Det var allt från oss. Tack.
Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.